Det här är en podd från Svenska Yle.
Joni, vi har nått slutet av vår väg.
Ja, inte vet jag, är vi på slutet av vår väg, men slutet av poddvägen. Att vi får resa mot ekonomiskt oberoende, så vi kommer ju inte fram nu här under den här resan.
Vi har ju fått in nog en hel del kommentarer, frågor, och jag tycker man kan dela upp dem i olika kategorier. Jag menar, vi har ju hört om flera stycken, jag menar åtminstone 5-10 stycken personer som i princip håller ganska mycket på med samma sak som vi. De kanske inte har samma ambitiösa planer, men det finns i svensk Finland helt enkelt såna individer som tjänar och som konsekvent sparar för att kunna sluta jobba tidigare. Och det var jätteroligt att höra.
Ja, alltså det är nog, det är sant. Vi finns någon annanstans också. Så, och vi har ju haft trogna lyssnare. Så tack till er alla också. Just att, vi kanske senare ska gå in på det där, att vad är vår målsättning nu och sådär. Men att de inte kanske har samma liksom ambitiösa som vi. Men att har vi mera heller det då? Det är också en fråga.
Mm, ja, kanske vissa av dem visste någonting som inte vi visste, så att säga, när vi inledde vårt äventyr. Sen har andra klassen som också har hört av sig mycket är de här, vad jag skulle kalla, investeringsnissarna. Och det är de som har opponerat sig på hur vi investerar eller försökt övertala oss på att hej, det här ska du investera i, det här är nästa grej. Här är ett fantastiskt tillfälle, bitcoin, småbolag, nordiska bolag, jättebilliga fonder och så vidare. Och de kanske har hört av sig mest, skulle jag säga.
Ja, det är sant. Alltså, jag menar, mitt svar är där ju då att det kan vara att de har rätt. Det är till och med möjligtvis sannolikt att de har rätt. Men jag vet inte, som jag sa, så jag har nu liksom spikat fast min investeringsgrej och jag går till graven med den. för mig så funkar det, för den är tillräckligt simpel. Liksom. Så sabbar jag inte.
Ja, du har dina teser. Och sen den här tredje kategorin, de här som har dissat oss, dissarna. Och där så, ja, no, det är kanske inte så ett rent dissande, men vissa har ju då tyckt att vi är privilegierade, högerinriktade, själviska.
Och tar ett bristande samhällsansvar. Det är ju kanske det som var just största det. Grejen där.
Så att det är egentligen ganska roligt att vi har haft sådana här olika kategorier som kommer från ganska olika håll. Det som jag kanske skulle vilja höra från människor är sådana som inte är sådana här sparfantaster, utan som kanske har börjat fundera på att hej, kanske vi skulle kunna bo lite mindre, lite mer avsides och lösgöra kapital och på något sätt inleda den här vägen mot en mer ekonomisk och ekologisk tillvaro.
Mm, det är sant. Den ekologiska grejen har vi ju inte kanske riktigt pratat så mycket om.
Men sådär som slutsats, jag hoppas vi har inspirerat någon till att ta i tag i den här idén om att om du kan spara mer än du tjänar, så då får du pengar över, och om du investerar så kan du få avkastning. Det låter som en liten grej, men jag skulle säga att det är revolutionärt.
Alltså nu är det ju som tanke är det revolutionärt.
Så vad skulle du säga? Vad är någonting som du har lärt om dig själv under den här resan mot ekonomiskt oberoende?
Alltså, för mig så det största är kanske det då att liksom, pengar har blivit liksom mindre viktigt för mig. Att egentligen så jag har tänkt som så att jag har liksom insett att jag måste faktiskt också, alltså jag har nog gjort det. Det är inte en stor grej, eller jag vet, det är kanske en justering med det, men jag måste leva i nuet nu. Och liksom, jag kan inte heller liksom planera framtiden och börja räkna att sen när. Och det är någonting som jag tyckte att jag gjorde mycket mindre än du, och tänkte att men jag har det där klart. Men jag nog också, nu aspirerar jag mer till det att liksom jag använder 30 minuter i veckan till att kolla det här fyrkgrejerna. Och sen liksom kör det på autopilot. Att därför går jag inte in och investerar i småbolag eller något sånt här. Liksom, för jag håller det jättesimpelt. Följer med en gång i veckan vad pengarna har gått till, och så försöker jag få så mycket att bli över som möjligt. Och så försöker jag så köper jag inte liksom, jag bor billigt, eller så försöker jag bo billigt och sånt här. Att jag försöker få de stora klossarna på plats, och de går på automatik. Och sen den här snabbmaten, så den får jag jobba med då. Men att det är liksom att jag vet inte, det här projektet liksom ska inte ta så mycket tid av mig nu, fast det liksom fortsätter. Och sen är det nog också det att jag har nog kommit insikten att för mig, alltså det skulle säkert vara möjligt att bli någon där lite på 40 plus, men det är inte liksom...
Ekonomiskt oberoende alltså.
Mm, men det är inte, alltså då är det nog skogen och gröten, och det är nog någonting som bara inte nu funkar tyvärr. Så jag får nog liksom skjuta upp det till 50 plus för mig själv. Att tre barn gör det, men att jag ångrar ingenting.
Är det faktiskt så att du varje vecka kolla vart pengarna har farit?
Alltså det är någonting som jag aspirerar till. Så vi gjorde det. Och nu när vi flyttar snart förhoppningsvis och får liksom någon slags lugn i livet, så det är någonting som jag tänker ta itu med.
Okej, okay. Jag hade helt samma sak. Jag tänkte att jag ska börja föra bok över min ekonomi så jag förstår vad som pågår. Jag har inte lyckats med det ännu heller. Jag har inte gjort det. Jag tar ännu kvitto när jag går till butiken, men sen så har jag inte gjort något med det där kvitto. Så det där har jag inte kunnat. Så det är egentligen den första saken som jag kan säga om mig själv.
Och här är ju någonting då som liksom vi kommer, det är svårt att ändra sig.
Det är exakt. Det där, jag hade många saker jag ville ändra mig på och vill. Men trots att jag har en hög utbildning, kommer från goda förhållanden, har hemskt små bra bortförklaringar, så har det varit svårt för mig att helt enkelt ändras som människa. Så att privatekonomi är svårt, och det är svårt därför för att vi har som människor svårt att ändras. Om jag kan dra någon slags allmän konklusion från hur det har varit för mig.
Ja, alltså vanorna sitter hårt.
Och därifrån vidare ska jag gå sen till den här med att människan inte är rationell då det kommer till pengar. Och där har jag massa exempel. Jag tror att jag har kunnat investera bra för att jag är så smart. I grund och botten så är det kanske 20% smarthet, 80% tur. Men jag vill framhäva det där, de framgångar jag vill ha. Och sen så när jag har inkomster så överdriver jag dem. Och när jag har utgifter så sätter jag dem alltid i underkant. Och sen är nu en sån sak att...
Vad menar du med det?
Om jag ska räkna in förtjäningen på någon investering.
Ah, okay.
Så då pushar jag ner alla utgifter och är jätteoptimistisk i allt som kommer in. Och jag vet att det inte är så, men ändå så kan jag inte hålla mig till sanningen när jag håller på med mina
så kalkyler. Du ljuger för dig själv för att känna dig bättre?
Ja, oh, exakt. Okay. Ja. Och sen är det nu en till sak där jag märker att jag inte är rationell. Och det är just det här med att jag har betalat tillbaks lån tidigare för att känna mig bra, fast det ska vara ekonomiskt mycket bättre än att investera. Och det som kanske det nya lärt mig är att jag kan acceptera mig själv för att jag gör det. Jag kan acceptera fast jag inte handlar ekonomiskt optimalt hela tiden.
Men alltså, man kan ju inte.
Men jag trodde jag gjorde det faktiskt före vi började nästan.
Eller du inte? Eller? Ja, du trodde att du gjorde det? Eller?
Jag trodde det var jätterationell när vi började, ja. Och jag skulle berätta åt hela världen hur man är rationell och smart.
Okej.
Okay. Du var inte sån. Jag tycker nog du var sån faktiskt.
Jag vet inte, alltså nu, jag vet inte, tror jag ännu också på det där. Kanske vi får ta säsong 2 då liksom, jag lär mig det där samma.
Okej, okay, du tror nu du vet bäst.
Jag tror nog att jag vet bäst, och det är lite farligt det där faktiskt nu när jag säger.
Har du hittat någon? Har du identifierat någon sak där du är inte rationell?
Alltså jag skulle nog vilja, alltså det är ju inte rationellt det här, liksom våra matgrejer och sånt här. Men på något sätt så är jag alltid sådär att jo, men det här är tillfälligt. Och det är tillfälligt att vi inte följer med pengarna. Men att jag menar, när blir en tillfällighet en vana? Jag tror att det kanske har hänt redan.
Tycker du att du kommer från en starkt privilegierad position eller inte?
Alltså det där är ju något helt som man vänder och vrider på det. Alltså jag menar, jag kommer från en liksom, jag har haft en helt bra uppväxt sådär. Att jag har inte haft några alkoholproblem eller något sånt hemma. Och nu har vi ju liksom, inte har vi varit fattiga, men inte har vi varit rika heller. Alltså om jag jämför med någon som, just att mamma och pappa köper bostad åt dem, så nu är inte jag då privilegierad. Men om jag jämför med någon som blivit omhändertagen, så då är jag nog. Att jag vet inte liksom riktigt vart jag sitter där på skalan. Om vi sätter från 1 till från 0 då liksom till att man bor på gatan, från 10 till att man har en miljard, så jag är väl sådär jätteprivilegierad. Så inte vet jag, är jag nog kanske en 7 då? Jag vet inte riktigt.
Okay.
Så att jag vet inte om det är privilegierat eller inte. Jag försöker nu kanske förstå att varifrån jag kommer. Sådär ganska normal sådär medelklass bakgrund.
Jag har försökt nyansera den där bilden i princip. De skrev ju Husis också om oss och sa att vi är högervinklade och struntar i välfärdssamhället bland annat. Och någon sa att vi var då sådana här folkkapitalister eller hörde till den kategorin.
Nej, det gör vi ju nog.
Jo, men den debatten startade hos mig sen ett sådant tankegång att hej, okej, Elias, är du på riktigt nu det där kommer du från bättre förhållanden än många andra. Och det kom som en överraskning till mig att det faktiskt är så. Jag kommer från en borgerlig bakgrund och från en borgerlig familj. Och det är jättekonstigt för mig att jag kom... Eller, jag menar, jag har vuxit upp utan tv, utan bil, ganska så superekologiska föräldrar som alla har gjort att jag har känt mig som någon slags udda person. Men sen bakom där ändå ligger en jättestark ekonomi, hård planering och stabilitet och en trygghet som gör ihopkopplat med en bra utbildning, manlighet, vit hy och så vidare, vilket gör att jag är som en, vet du, jag är en riktig bild av någon slags, vet du, bra förhållanden. Det är jag i princip. Jag trodde jag inte var det. Jag trodde det var någonting märkvärdigt. Men jag har en sån där pusselbit i mig.
Ja, alltså det är ju sant. Vi har ju liksom en möjlighet att just raljera om pengar. Eftersom vi ändå haft en sån där... Alltså nu har jag också haft en sån där grundtrygghet. Okej, att om jag tappar allt så kan jag ändå få alltid hem och bo.
Mm.
Men det är ju någonting som sådär liksom är bra att ha.
Ja, men ändå är den där tryggheten också ganska sådär... Den är så orealistisk att du skulle flytta hem.
Inte numera, men när jag var yngre kanske. Liksom.
Ah, okay.
Alltså, jag kan ju med 3 barn flytta till min mammas träja. Det funkar bara inte.
Har du kommit fram till några nya tankar om dig själv?
Nu har jag förstått att det viktigaste för mig är inte att jag blir 100% ekonomiskt oberoende, som jag någon kanske tänkt, just att det viktigaste är att man har allt och sen man helt vet, liksom, inte liksom, man kan avskärma sig själv. Men det kan man ju inte aldrig. Att jag har märkt nog att liksom, de här första liksom, ska vi säga 0-50% är mycket viktigare. Just redan bara det att om vi ska ha tillräckligt med, liksom, med förmögenhet, just som att vi ska båda kunna med min fru jobba halvtid. Eller liksom någon av oss skulle kunna vara hemma och vet du, sådär. Det är nog liksom en större vikt än det att jag kämpar på i 10 år till så att vi ska helt kunna sluta jobba. Så det här, alltså det här podden har varit jättebra och fått mig att inse att den här målet här är inte liksom det är inte lika viktigt för mig mera. Just att mera njuta av resan. Och det viktigaste är inte, som jag någon kanske tänkt, att den vinner, medvetet tänkte jag inte heller, men lite omedvetet, att den vinner som tidigast blir ekonomiskt oberoende. Och det är inte liksom, det finns ingen Eldorado Shangri-La där i slutet liksom av änden. Eller det ger en mera möjligheter om man är ekonomiskt oberoende. Men det är inte som att då är jag lycklig och nöjd. Jag försökte säga att det är det också, för jag uppfattar det som så att du har också varit liksom ganska mycket fast i den här liksom, i målet.
Jag har också lyft fram det att du vet inte vem du kommer att vara i framtiden, men du vill med högsta sannolikhet fatta sådana beslut att Johnny om 10 år tackar Johnny idag.
Ja, men att just det, som att jag vill också liksom att Johnny idag har det bra.
Okej.
Okay. Det är en balansgång där.
Inte bara vatten och bröd, ja just det. Det där, ja, Johnny 40, Johnny 50, Johnny 60, Johnny 70, Johnny 80, Johnny 90 ska ha det optimalt. Sen måste du bara optimera mellan de andra. Det är ju svårt. Och för mig så sammankopplar man här den här tanken med att vi vet inte vad som kommer att hända i framtiden. Och det betyder just att vi inte vet hur vi kommer att vara personligen. Personligen kommer du att ändras ganska mycket nu under de följande 6 månaderna till 60 år. Och samma sak för mig. Att vi kommer att ändras. Så det som vi vill göra kommer att ändras i vår privatekonomi, plus sen att världen kommer att ändras.
Men en sak som inte ändras antagligen är det att om man har mera liksom, ska vi säga, förmögenhet, om man är liksom, man har större procentenheter här på den här skalan till ekonomiskt oberoende, så har man mera möjligheter, vilket är i princip alltid bra. Så därför liksom, för jag är nog liksom helt tänd på den här idén ännu. Men att hur jag förhåller mig till den så där rent konkret är lite annorlunda. Men alltså, nu är det liksom, Johnny 50 kommer att ha det bättre om Johnny 50 har lite mer pengar än om Johnny 50 har lite mindre pengar.
Jo, jag håller med dig med den fotnoten att i och med att jag verkligen nu förstår att jag inte vet vad som kommer att hända i framtiden och att jag inte kan därför att du fattar de bästa investeringsbesluten och förbereda mig för en tillvaro. Så betyder också att man måste med en tesked salt förhålla sig just i den där framtiden. Därför var det riktigt möjligt att min framtid kommer att vara helt shit. Helt vält botten.
Nej, det, alltså,
och det vet man inte. Kanske allas kommer att vara. Kanske min, kanske din, kanske vår, kanske jag vet inte vems. Men vet du sådär att det som vi handskas med är att vi har privatekonomi och vi har framtiden. Och privatekonomin kan på något sätt hedja en för framtiden. Men hur och vad som kommer att hända, den historiebladen ska ännu skrivas.
Ja, det är sant. Sen vill jag haka upp på en annan grej som du sa där. Du sa att liksom, vi ska inte optimera och allt sånt här. Och jag har kommit fram till att, liksom, att jag skitar nog i att optimera. Vet du, good enough, vet du, annars.
Okej, okay, just det. Så du menar att komma fram till den här gyllene?
Nej, alltså, men komma fram till något, det här räcker, vet du, det här duggar. Och sen gör man något annat. Liksom. Just att bara hinka, vet du, de här kommatecknena efter procenterna i någon avkastning. Vet du?
Okej.
Okay. Nej. Ja. Och därför kör jag med sån här väldigt simpel investeringsgrej för mig själv.
Ja. Jag tror att de här investeringsnissarna som har kontaktat oss, så jag tror att vi har varit ganska tråkiga ur deras synvinklar. För att vi har en så simpel strategi egentligen.
Men därför, för att jag har inte liksom energi med något annat.
Mm. Jag vet, och, du har tre barn och du har annat att fundera på.
Och jag vill fundera på annat än det. Liksom, ja. Sådär, helt ärligt sagt. Och det tror jag nog att det är ganska allmänt, att folk orkar inte fundera på de här investeringsgrejerna.
Och det tangerar ju med hobbyn också. Att vissa kan ha investeringar som hobby, men det är inte en av våra investeringar. Så därför så...
En av våra hobbyn,
ja. Det där, men om vi går vidare då, är till sådana tankar som har förblivit. Och här är ju då fokusen den att varför är privatekonomi så svårt? Och då kanske kan man förankra det i sådana saker och idéer som vi ännu har. Och som vi hade då när vi började det här projektet och som ännu kvarstår. Så har du någon sån där, ett axiom i privatekonomi som du ännu skriver under?
Alltså, det är alltid bra att konsumera mindre än man tjänar. Alltså att spara någonting. För att det ger en, redan det ger liksom, minskar stressen och ger mer alternativ. Och det är nog alltid liksom positivt.
Och om man bygger ännu vidare sen från den där besparing, så är det ju så att det sen skapar en förmögenhet. Och förmögenheten utgörs av de pengar som du inte har använt. Så simpelt är det. Ja, oberoende av hur mycket du tjänar, om du kan spara, så kan du bygga på en förmögenhet, liten eller stor. Och såklart är det mera intressant att göra det om man tjänar mera. Men att den där idén om välstånd är oanvända pengar.
Det där är sant, att man kan ju bara liksom, man kan spendera sin euro bara en gång. Och sen framhåller jag nog det också, det att liksom för nästan alla så är det bättre att ha lite mer pengar än att inte ha pengar. Vilket är nog kanske så hemskt revolutionerande åsikt. Men att liksom, det är någonting att hålla i minne liksom.
Ja.
Och man blir inte och det är också att man blir inte en sämre person om man har råkat spara in, liksom lyckats spara in lite pengar. Att det är inte på det sättet omoraliskt att råka ha en förmögenhet. Sådär i sig.
Ja, just det. Alltså, mycket av det du säger på något sätt nästan triggar mig.
Okej, okay, alltså, för jag tycker att det här är så otroligt, otroligt liksom banalt som jag nu säger. Men jo, det är liksom någonting som ändå liksom triggar dig.
Nej, alltså, ur den synvinkeln att jag också blir mer medveten om våra lyssnare och den kritik vi har fått som individualistiska högermänniskor som tänker på vår egna välfärd i första hand. Och det där, och jag skulle säga där på något sätt att det är ju så att när man pratar om privatekonomi, så om man försöker strö ut sådana jättegenerella tips om hur man ska göra, så hjälper de ingen. Och världen är så jätteorättvis att vi måste ha privatekonomitips för folk som är i olika skeden av livet och som har olika inkomster och så vidare. Och därför skulle jag säga att vår podd är för sådana människor som tjänar pengar så pass mycket att de kan sätta lite åt sidan. Och därifrån, vet du, så om du kan sätta lite åt sidan och du är ett parförhållande, så kan du nästan fördubbla det därför, för att boende blir så billigt och maten blir billigare och så vidare. Och då kan du, så att säga, vet du, platta till en väg mot jättestark personlig ekonomi som är jätteostressig. Så jag på något sätt, vet du, det som jag vet inte om det här är nytt eller gammalt, men vet du, att vår podd är för en viss publik och det är inte hela Finland, utan det är en snävare del.
Nej, det är sant. Alltså, vår publik är sådana som har det ganska bra ställt och skulle få det ännu bättre ställt om de skulle lite pruta på typ boende eller vet du, bil och allt sånt här. Att man inte skulle liksom satsa på det största och det bästa. För att liksom, jag har märkt att personligen så får jag ganska samma liksom nytta av en lite billigare lägenhet som av en dyrare lägenhet. Mm. Av en lite billigare semester än av en femstjärnigt hotellsemester. Jag testar på dem båda. Och, liksom, yeah. Och just att det kostar mindre och man får samma liksom nytta av det. Så då är det bra att ta det.
Yeah.
Och det är ju någonting som jag vet inte, tänka alla på det.
Hörde, mera tankar om vad som har förblivit. Vad har du inte ändrat dig på?
Ja, det har jag inte ändrat på mig heller. Just att om man kan köpa tid för sina pengar. Och inte på det sättet att man anställer en städare. Så att man kan jobba mera. Utan just som så att man kan liksom jobba mindre, punkt. Mm. Antingen genom att ta ett deltidsjobb eller sluta lite tidigare. Eller liksom bara, vet du, inte behöva satsa på att maximera sin inkomst. Utan vara sådär helt nöjd, men kanske lite mindre inkomst. Än vad man skulle möjligtvis kunna om man skulle riktigt satsa och stressa och vet du, så ha sig.
Mm.
Och det är nog någonting som just att man kan göra det. Att man kan köpa, man behöver köpa liksom grejer för pengarna.
Ja, det där var ju en revolutionerande tanke för mig. Och det var det kanske i princip du som berättade först för mig.
Och det håller jag nog helt fast vid ännu. Och det gäller ju både stora och små liksom. Det är såklart om man pratar hundratusentals euro så nu är det ju, den tiden som man kan köpa för de pengarna är nog helt annan än det man kan köpa för liksom för 5000 euro.
Ja, just det.
Men man kan för 5000 euro redan köpa sig lite stressfri tid. Man behöver inte alla övertidsskiften och veckoslutsgrejerna och sånt här, vet du.
Ja. Avsidan till det där som jag ännu har problem med är ju sen den där tanken att okej, hej, du sparar mycket, du investerar det och sen har du i princip andra människor som jobbar för din frihet. Så ännu så känns det som någonting mellan mina tänder som inte jag mår helt bra av. Att jag inte kunnat så att säga internalisera den tankegången. Så det är något som jag måste fortsätta att kämpa med.
Ja, alltså, den där tankegången är ju helt sann och jag har inte liksom ens, jag är medveten om den här liksom konflikten där och vi har ju liksom fick ju mycket respons för det också, just att vi tar inte vårt samhällsansvar eftersom vi inte funderar på det här. Och mitt svar är sådär, inte kan vi nu liksom, sådär, det blir så svårt, jag lämnar det. Lite som etisk investerare, du frågar att har jag funderat på det och det är ju liksom riktigt nu på tapeten och jag är sådär bara... jag orkar inte lösa sig säkert liksom. Och det här är ju något, alltså, du sa att du inte har liksom internaliserat, du har inte liksom kommit fram till någon slags syntes här som du skulle kunna leva med. Och jag har inte liksom kommit så långt, för jag är sådär liksom att det är någon annans problem, det är inte liksom mitt problem. Och jag vet inte,
blir det sen dina barns problem?
Nej, men alltså just att jag menar, har jag tagit in mitt samhällsansvar? Alltså objektivt sett så antagligen inte, jag skulle säkert kunna göra mera.
Mm.
Och jag har bara valt att inte göra det. Och det är ju lite omoraliskt nog, sådär när man bara säger det. Och jag har inte någon, liksom, någon bra svar på det här.
Jag också har en apokalyptisk gen i mig och tror att det kommer att gå ganska så illa inom en ganska så nära framtid, typ 50 år. Men om man tror på ledande klimatforskning och biodiversitetsforskning så är vi på väg mot rumpan. Och det där privatekonomiskt, vad ska man göra? Jag hade jättemycket angst för det där, speciellt då när jag kom just ut ur uni och ville på något sätt göra någonting bra för världen. Och nu har jag märkt det, att det är jättesvårt för mig att göra någonting själv. Men jag ska göra någonting. Och då är min tanke den att jag kan förbereda mig för en bra framtid och för en dålig framtid. Och båda ingår i samma plan. Det att jag förbereder mig för en bra framtid är det att jag investerar i indexfonder och om ekonomin växer så då kan jag ta del av det. Och bli ekonomiskt oberoende i en lyxvärld. Var allt är jättefrid och fröjd och fantastiskt. Sen kanske motsatsen. Getingarna kollapsar och fiskarna försvinner etc. Och livet i Finland blir sämre. Det blir dåligare väder, det blir fattigare, det blir mindre ekonomisk tillväxt. Men jag har som skapat ett sånt liv där jag klarar mig jättelite. Och då har man ju skyddat sig mot den här så att säga ekonomiska bortfallet eller den här så att säga dåliga situationen. Så att jag upplever på något sätt det som jag har fått av dig och av mig och de samtal vi har haft är just det här att man på något sätt försöker förbereda sig för en oviss framtid. Och då ska du inte bara ha en plan, utan du ska vara förberedd på olika plan. Och sen därifrån, om jag får fortsätta den här monologen, så har jag nu helt de här närmaste dagarna börjat fundera på det, att nu vet jag att jag kommer att få en flicka, nytt barn då, första barnet. Och då har jag funderat, hej, nu har vi pratat om privatekonomi, spargrisen och snålmannen, vi har spridit en massa information om det här. Och vad som nu egentligen jag börjar fundera på är det att, hej, jag måste ju ta ett ansvar gentemot mitt barn. Och hur kan jag se mitt barn i ögonen när hon är 20-åring? Och då räcker det inte att jag är här och berättar om hur man borde vara, hur man aspirerar. Vi måste ju som bygga om våra privatekonomier till sådana att de är hållbara på riktigt.
Du menar nu alltså ekologiskt hållbara? Jag tror inte att din dotter säkert klandrar dig för att du inte har sparat maxinkomsterna när hon är 20.
Exakt. Jag pratar om en ekologiskt hållbar privatekonomi där jag fattar sådana beslut att jag inte äter upp andras välfärd, dina barns, framtida barn. Så att i princip, om man skulle vilja bygga vidare på den här podden, så skulle det vara att hur lever du på ett sånt sätt att det blir hållbart och så att man kan, vet du, utan att skämmas, snacka med sina barn och inte berätta om hur man körde runt i fossildrivna bilar och bodde stort och åt kött och slängde bort mat.
Alltså det där är ju nog som jag sa här, just att jag har inte, alltså jag är medveten om det här och jag liksom funderar på det här klimatkrisen mycket och just att det kommer att hända. Just jag vet inte sen att alternativen är knappast den här liksom den här helt automatiserade lyx homokommunismen eller vad det nu heter, och eller så då liksom någon apokalyptisk liksom Mad Max fundering. Jag tror att vi nog landar säkert någonstans där i mitten liksom, just att det, men det betyder ju bara det att valen har ju ännu större liksom tyngd, för att man kan göra det lite bättre eller lite sämre.
Mm.
Och det är ju liksom det inverkar ju direkt. Men att nu jag vet inte, alltså jag har funderat på det här och så har jag alltid tänkt, det är lite som det här vårt mat och min det här 100 000 steg och allt det här. Jag orkar inte ha tid och energi att ta det imorgon eller nästa vecka eller nästa år. Och jag menar, ja, mitt äldsta barn är ju nu 6, så jag menar, hur länge kan jag skjuta upp på det här?
Mm.
För snart så är hon ju en tonåring som då kommer att säga att vad håller ni på med era fossil, liksom då, riktiga fossil. Ni får inte
fossilbränsledrickare.
Ja, alltså så jag vet inte, det här är nog någonting som jag faktiskt får ta itu med nu, liksom hellre snart än senare.
Mm. Jag tror, jag upplever att det börjar bli mer och mer akut. Och speciellt då för mig på ett personligt plan i och med att jag får egna barn.
Alltså det här är nog jag menar, jag är en människa och det finns snart 8 miljarder av oss. Så jag vet inte att vad har mina val då egentligen för slutsats. Men alltså, redan bara att man psykologiskt sett kan liksom fortsätta leva, ska jag säga.
Mm. Då kanske det där vi är på något olika funtade. Att jag kan inte så att säga sätta det in i en låda och tejpa lådan fast och sätta det på en
Jag vet inte hur bra det är att jag kan göra det.
Frågan här till näst är då att vart är spargrisen på väg efter den här?
Jag fortsätter säkert på samma bana som hittills.
Jag fortsätter säkert att leva.
Nej, men alltså nästa målsättning är ju då att få de här matgrejerna under kontroll och gå de här 100 000 stegen. Och, ska vi säga, jag vet inte liksom hur mycket sådana här privatekonomiska mål jag egentligen har sådär, i nära framtiden. Att det är numera sådana andra livsmål. Det liksom tangerar ju det då som jag sa, att det här är inte nu så viktigt liksom att fokusera helhjärtat på det här projektet. För att liksom, man missar ju livet om man bara gör det här. Du ska ju få barn, så jag måste nog säga att det är en av de största grejerna som du är på väg till.
Det handlar om att planera ett liv med barn. Men det handlar också lika mycket för mig om att planera mitt liv, vårt liv, veta vad man vill. Vart är man på väg och varför? Och vad ska man göra med sin tid? Och hur kan man nå balans? Jag menar, jag har alla sådana här frågor ännu så att säga som jag jonglerar med. Och jag upplever att jag har nog lärt mig en massa saker om privatekonomi den här tiden av dig. Du ju vet fantastiskt mycket. Men på samma gång så sen väcker det ju nya frågor. Och jag blir osäker och funderar på att är det verkligen så här? Och det känns som att man inte kan komma så hemskt långt vidare i sin insikt som människa. att man är ganska mycket så där, vet du, fast tejpad på ett visst ställe. Ska vi säga att det var färdigt då? Podden är färdig.
Har vi nu någonting mer att säga? Inte vet jag vad jag har mer att säga.
Vi tackar alla lyssnare och kanske vi träffas någonstans i framtiden ännu. Om inte så ha ett trevligt liv.
Det där är nytt. Det där kan du inte sluta med.
Nu vad ska jag sluta med?
Det kan vara sådär inte.
Nå, säg, hur ska det sluta?
Nej, det är så. Jag vill tacka alla våra lyssnare. Det här var en trevlig resa för oss och hoppas för er också. Och jag vet inte, jag tror att förhoppningsvis så har alla lärt sig någonting. Om inte annat så hade liksom det varit åtminstone roligt. Och det är inte helt fel det heller. Men alltså, tack ska ni alla ha. Tack Elias.
Tack Joni, det har varit jätteroligt.
Yes. Ja, hej då.
Hej då.
Det här är en podd från Svenska Yle.